Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. A Short History of Financial Euphoria är en kort men mycket tätt sakprosabok av John Kenneth Galbraith om finansiella bubblor, spekulationsvågor och varför de återkommer genom historien. Boken hör hemma i gränslandet mellan ekonomihistoria och marknadsanalys och den använder flera klassiska episoder. Från tulpanmanin på 1600-talet till 1980-talets skräpobligationer och spar- och lånekrisen för att visa hur människor gång på gång luras av samma mönster. Galbraiths syfte är inte att ge en teknisk lärobok i finans utan att förklara den mänskliga och institutionella logiken bakom eufori, skuld och kollaps. Han skriver med en tydlig skeptisk blick på idén att varje ny våg av spekulation skulle vara unik. Istället betonar han att finansvärlden har ett mycket kort minne och att det som framställs som innovation ofta bara är gamla misstag i ny form. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tulpanmanin visar hur spekulation blir samhällsfenomen. Ett av bokens viktigaste grepp är att börja med tidiga och välkända bubblor, som tulpanmanin i 1600-talets Nederländerna. Galbraith använder sådana historiska exempel för att visa att spekulation inte är något modernt undantag, utan en återkommande del av finanshistorien. Poängen är inte bara att priser kan stiga absurt snabbt, utan att hela samtiden kan dras med när berättelsen om snabba vinster får fäste. Då spelar rationell bedömning mindre roll, eftersom människor börjar tolka prisökningar som bevis på att marknaden bekräftar deras optimism. Det intressanta är att denna mekanism inte kräver avancerade finansmarknader utan uppstår även i enklare ekonomiska miljöer. Därför blir tulpanmanin en modell för senare bubblor, inte en kuriositet. Genom att lyfta fram sådana fall visar Galbraith att historien är ett verktyg för att förstå beteenden i nutida marknader, även i Sverige. Där perioder av bostads- och aktieoptimism ofta följer liknande psykologiska mönster. För det andra, masspsykologi gör att rimliga personer deltar i orimliga bubblor. Galbraiths mest centrala idé är att finansiella euforier drivs av masspsykologi. Det handlar inte om att bara några få oskolade investerare gör fel, utan om att mycket kompetenta och annars försiktiga människor också dras in när omgivningen tycks bekräfta att uppgången är självklar. Han visar att en bubbla ofta blir starkare just när den börjar uppfattas som normal. När många vänner, kollegor, banker och medier talar om samma möjlighet blir det socialt kostsamt att stå utanför. Det skapar en sorts kollektiv blindhet där skepticism framstår som överdriven försiktighet. Galbraith är särskilt intresserad av hur denna psykologiska smitta förstärks av framgångssagor där de som gick in tidigt ses som kloka snarare än lyckliga. Därför blir bubblan självförstärkande. För en svensk läsare är det lätt att känna igen mekanismen från perioder av stark börsoptimism eller stigande bostadspriser, där det känns naturligt att följa med flocken istället för att ifrågasätta den. För det tredje, skuld är bränslet som gör spekulation farligare. En annan kärnpunkt i boken är sambandet mellan spekulation och skuld. Galbraith menar att bubblor nästan alltid blir farligare när uppgången finansieras med lånade pengar, eftersom skuld gör priserna mer känsliga och kollapsen mer brutal. Det är en viktig skillnad mellan vanlig optimism och systemisk sårbarhet. När investeringar finansieras med eget kapital finns åtminstone en viss buffert, men när kreditexpansion driver spekulationen blir det svårt att bromsa i tid. Då växer tillgångspriserna inte bara för att människor tror på dem, utan också för att pengar lättare kan lånas fram. Galbraith understryker att skulden ofta växer oproportionerligt i förhållande till den underliggande betalningsförmågan, och det är just den obalansen som gör slutet så smärtsamt. Denna analys är fortfarande relevant i allt från fastighetsmarknader till företagsfinansiering. För svenska förhållanden är perspektivet särskilt användbart när man vill förstå hur höga belåningsgrader kan förstärka både uppgång och nedgång, och varför kreditcykler så ofta följs av panik när förtroendet viker. För det fjärde, nya finansiella instrument är ofta gamla idéer i osäkrare form. Galbraith är mycket kritisk till finansvärldens benägenhet att presentera nästa produkt eller struktur som något helt nytt. Han menar att det ekonomiska minnet är kort och att marknaden gång på gång hyllar sånt som i praktiken är en ompackad version av tidigare upplägg. Det är en av bokens mest bestående observationer, eftersom den fångar hur innovation och övertro ofta går hand i hand. När något marknadsförs som sofistikerat kan det ge en falsk känsla av kontroll, trots att riskerna i själva verket är välbekanta. Galbraiths poäng är inte att all finansiell utveckling är dålig, utan att språkbruket kring nyhet ofta används för att dölja samma gamla instabilitet. Det gör boken särskilt relevant för läsare som vill förstå varför finanskriser inte bara handlar om teknik utan också om berättelser, status och kollektiva missuppfattningar. I en nordisk kontext blir detta lätt att koppla till hur nya kreditprodukter, fonder eller bostadsupplägg ibland säljs in som moderna lösningar. Trots att riskstrukturen liknar äldre bubblor. Slutligen, historiska bubblor blir varningsskyltar för framtida kriser. Boken är också ett argument för att ekonomisk historia har praktiskt värde. Galbraith använder äldre och nyare spekulationsvågor för att visa att bubblor följer återkommande mönster som går att känna igen om man tittar noggrant. Det gör boken till mer än en historisk översikt. Den fungerar som en varningsmodell för läsare som vill förstå hur överdriven optimism, lätt kredit och brist på minne kan samverka till en kris. Samtidigt är Galbraith inte moraliserande i enkel mening. Han visar snarare hur normalt det är att människor vill tro på stigande värden och hur svårt det är att stå emot när hela systemet belönar deltagande. Det är därför hans perspektiv känns ovanligt användbart. Han levererar inte en lista med exakta prognoser utan ett analytiskt sätt att läsa marknader. För den som följer svensk ekonomi, från börs till fastigheter, är det just denna metod som är bokens styrka. Den lär läsaren att se signaler tidigare och att förstå varför nästa kris ofta ser ny ut, men i grunden liknar de gamla. Sammanfattningsvis, A Short History of Financial Euphoria passar bäst för läsare som vill förstå finansbubblor på ett historiskt och psykologiskt plan, snarare än genom tekniska modeller. Den är särskilt värdefull för studenter, ekonomer, investerare och andra som vill ha ett koncentrerat, skarpt perspektiv på spekulationens återkommande logik. Även läsare som är vana vid bredare ekonomiböcker får ut mycket av den eftersom Galbraith förenar historiska exempel med en tydlig idé om varför marknader blir självbedragande. Det som skiljer boken från många andra texter om finanskriser är dess korthet, precision och litterära klarhet. Den försöker inte förklara allt, men den fångar de viktigaste mekanismerna bakom bubblor, masspsykologi, skuld och kort minne. Just därför är den så användbar som varningstext. För den som vill förstå allt från tulpanmanin till moderna kreditbubblor ger boken en ovanligt sammanhållen läsning. Och den hjälper läsaren att känna igen samma mönster när de dyker upp i ny form. Om du vill stödja John Kenneth Galbraith, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!